Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning, för berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goa lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
Men vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badade väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Och ingen badstege. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade det sådana väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. På Facebook, under bilden av mig på båten, finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna, och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar två saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
Det stämmer, hej!
Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
Det är den bilden.
Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaka lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag. Men ja, den var tom. Som när som på fiskar.
Vet du varför bilen har hamnat på den här sjöns botten?
Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att två brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där igen någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slut på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittande mitt på botten där jag fotade den.
Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
Ja, det ja inte bara säga. Ja.
Nej, utan många.
Just det att och det snurrade liksom i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta när ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
Du också. Hej då.
Hej.
God kväll, Patrik.
God kväll.
Vad tänker du på apropå vatten?
Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
Åh, vad häftigt. Vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
Men vad kul! Vilket äventyr!
Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där. Där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
Men Patrik, och när åker du?
Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
Ja, tack så mycket.
Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
Tack.
Hej då.
Hej.
Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas, hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr! Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund, det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
Hejsan, Christer.
Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
Absolut.
Vad är det, du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
Ja, det är länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
Härligt.
På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och bananbåtar och allt möjligt sånt.
Ja.
Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
Jaha.
Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
Jaha.
Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre, men då, det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara, nej, tyst nu, jag vill inte vara med. Jo, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattade åt mig. Ja, tänkte jag. Nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och de grabbade och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen benspark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann på champagnen.
Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde de skulle vinna.
Men jobbigt är det när bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lära sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
Nej, men vad kul, vilken triumf ändå.
Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, det var ganska roligt.
Men
och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
Ja.
Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
Ja.
Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mera gjord för crawlspark, om man säger så.
Ja.
För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
Groda strut pinne.
Ja, precis.
Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
Aha.
Mm.
Och testar jag lite här i luften, men det är klart, det är lättare i vatten.
Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
Kan man lära folk att kråla över telefon?
Ja, mamma får prova i alla fall.
Jag ska ta med mig det hela höften. Åh, hej.
Ja, man får liksom ha en svung liksom.
Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså imorgon, onsdag den 3/6, som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten och jag säger varmt välkommen in i programmet Bosse.
Hallå Christer, hej.
Hej, vad är det du har varit med om?
Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
Oj, 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 vilken grej.
Ja, det var duct tape överallt för den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en veckas segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där. Och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod i ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
Oj.
Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju till dem i andra där, val, det var full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
Tiden gick sex timmar senare. Jag är kvar.
Ja, är du ute och seglar nu eller?
Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
Ja.
Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
Absolut. Och sen sex timmar senare på natten, då hade det blåst ut. Så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt två timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på sig, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara, jag drog ju av motorn, jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, nu, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att, man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
Ja, innan jag gjorde den här resan, då har jag inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju fyra stycken då.
Kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av. 10 mm diform wire då för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare. Så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar. Så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse, men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor från sällskap och den starka doften av tång, räkor och krill.
Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
Detsamma till dig.
Hej.
Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
Tackar, tackar.
Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
Bottennapp, alltså det satt fast?
Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
En riktigt gammal gädda.
Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
Ja, 132 centimeter.
Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
Min gissning är en kilo.
Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
15-17 är min gissning.
Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
Ja, en bit över 20 minuter.
Och det var hård kamp?
Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså, jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte att gå.
Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten. Och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan. Tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa. För att den var större än vad jag trodde. Den skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
Ja, det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
Ja.
Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
Ja, jag skulle tro det.
Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran och var med 4 gånger till efter det där.
Vad då med 4 gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
Inte exakt lika stora, men alla 4 var över 10 kilo.
Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103 till 110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
Ja, det gör jag faktiskt, med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det.
Jim,
men det var det värt.
Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
Det hoppas jag också.
Tack, Jim.
Stort tack.
Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
Ja, god kväll, Christer.
Vad är det för historia du har att bjuda på?
Jo, det var så här. Det var 4 år sedan. Och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne. Tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums. Och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån. För det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
Förlåt, vad sa du?
Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten och det var därför Elvis hoppade i?
Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar men inte hanhundar.
Yes.
Och då kände jag så här, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålar jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
Nej, så du trillade i också?
Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick ett tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, jag kommer aldrig att komma upp. Jag kände det och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här, oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt borta hur någon skrek, ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg och det var brandkår och ambulans.
Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
Oj!
Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tuggade nikotin, tuggade mig på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tuggar nikotin, tuggar mig? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tuggar nikotintuggar mig? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggar mig.
Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
Ja, det har jag många gånger om.
Men, och hur är det med Elvis då?
Jo, men det är bara bra med Elvis.
Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad då får du inte, han får inte hoppa i Elvis och du får inte hoppa i efter heller.
Nej, det säger alla. Nu måste dra honom bunden. Jo, det är sant.
Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia men så skönt att den slutade väl.
Ja, det gjorde det. Ja.
Och om du ska bada något i sommar så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
Ja, jo, det ska jag göra.
Det är bra, tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.
Och nu kommer extra material exklusivt för dig här på podden.
Och där var extra materialet igång. In i studion har kvällens producent Erika Hedman kommit.
Hallå.
I gott sällskap av babybossen Hugo. Men du har inte varit boss idag.
Nej.
Men du fick en liten present av mig idag.
Ja, det fick jag. Fick bosspills.
Det är en liten ask som jag har fått av någon som ville retas med mig, tror jag, att jag var bossig. Så nu har jag gett den vidare till babybossen.
Perfekt.
Den ska jag ta väl hand om.
Och apropå att inte vara så bossig så vill jag börja den här podden med en liten rättelse. Igår hade vi en väldigt spännande podline om olika operasångare som nämndes. Och då sa jag min dumme Jöns att Cecilia Bartoli, ja men det är väl en herre. Men jag blandade ihop Cecilia Bartoli med Andrea Bocelli.
Mm. Så lätt
Ja, det vet jag inte om det är så lätt hänt. Inte om man är jätteduktig på opera. Men det blev fel i alla fall. Och det blir det ibland. Jag ber om ursäkt. Men det var det. Nu var det vatten också. Det har ju varit mycket vatten som har runnit under broarna denna sändning.
Mm-hmm.
Visste ni att valar har en väldigt skarp doft?
Nej.
Eller lukt?
Nej.
Räkor, krill.
Mm.
Ja. Det var spännande ju, och det är inte så konstigt. Det är ju sånt de käkar, tänker jag. Det blir ju andedräkten därefter.
Så är det.
Och de äter mycket.
De måste ju äta enorma mängder eftersom de är stora. Ja. Nu frågade jag aldrig vad det var för val. Jag var så tagen om hans historia. Och jag trodde ju också att han var ute och seglade.
Ja, i sändning så. Menar du?
Ja, men han var på tåg. Ja. Snarlik ljudbild.
Ja, lite
sällfår i alla fall.
Ja.
Alltså det kommer ju så otroligt mycket material om vatten, och det är roligt för vi tittar ju framåt här mot kvällstoppet, vårens stora final. Och jag tänker jag ska ta några små rapporter till här som inte kom med i själva sändningen. Det är till exempel Karina. Ja, men det var väl inte så svårt att läsa. Karina skriver, hejsan, när jag var liten skulle en äldre släkting till mig gå runt båten på relingen. Då snubblar han till, löständarna får ur hans mun rätt ner i havet. Han blev ju såklart väldigt förvånad, men också lite smått irriterad för vad de var några meter ner till dem. Men det var jätteklart vatten och man såg löständarna där nere på botten. Då säger han helt plötsligt, och där ligger de fan och grinar åt mig. Då bröt vi alla ut i gapskratt. Och sen dök vi ungar tills vi fick upp dem. Ett gapskratt från botten alltså, hälsar Karina. Och till ert underbara program, det var ju fint.
Jättefint.
Sen är det någon här som har varit med om en piratattack och är lite besviken på att han inte kom igenom växeln.
Oj.
Men det är ju väldigt många som har ringt, så att det är inte så märkligt. Men det är någon här alltså på väg in i Malackasundet som blivit attackerad av pirater.
Oj.
Och ja, stunds tumult var det, men sen fick piraterna ge sig eftersom övermakten var för stor.
Oj!
Ja, det tror man ju att det är något från sagor och gamla filmer och så, men det är ju en del piratverksamhet runt om i världen fortfarande.
Det kommer ihåg när jag lärde mig att så här, pirater faktiskt finns.
Ja,
riktigt. Det var riktigt. Som att hela min världsbild verkligen ändrades totalt.
Ja.
Ja. Men de ser inte ut som man tänker sig.
Det är ju inte
pirater.
Johnny Depp.
Nej, det är det inte.
Eller någon kanske ser ut som Johnny Depp. Men det är inte träben och krok och sådär, tror jag,
kanske
så mycket
inte.
Nu för tiden.
Nej, det är inte det.
Men sen har vi ett helt annat spår, och det är att vi har två. Jag tänker vi får passa på nu, för att det här blir väl lite grann den sista kvällspasselpodden jag i alla fall är inblandad i på ett par månader.
Jag tror det blir. Ja, precis. Ja, det blir.
Vi har ett par, faktiskt kvällspasset-par som ska få lite uppmärksamhet.
Hoho.
Dels har vi fått ett väldigt vackert bröllopsfoto här. Det är ett par som gifte sig den 9 maj 2026. Titta så söta de ser ut. De står och pussar varandra under ett träd. Och så står det här. Ett hjärtligt tack för all uppvaktning och omtanke i samband med vårt bröllop. Allt gott önskar Daniel och Johanna. Och detta är alltså Daniel och Johanna som fick vara med bakom mikrofonen i december.
Ja,
som nu är herr och fru. Hurra för er!
Hurra, hurra,
hurra, hurra, hurra!
Och vad kul att ni har gift er.
Det... Verkligen. Nu kan jag minnas fel, men var det inte så också att de lite hade träffats tack vare vårt program? Eller säger jag alldeles för mycket nu?
Nej, så tror jag att det var.
Båda i alla fall, hade i alla fall lyssnat väldigt mycket på kvällspasset. Och sen
så blev det ett gött samtalsämne när de sågs. Och de är faktiskt inte det enda paret som har träffats för det här programmet. Det är, här har vi ett till. Det är Tove i Uddevalla som skriver till oss. Hej kära Kvällspasset vänner. Tack för all härlig lyssning från då och nu. Har hängt med er i snart 13 år och ser fram emot fler. Nu till en önskan innan sommarledigheten. Under våren så har jag gått och gift mig och undrar om man kanske skulle kunna få önska sig ett hurra i valfritt tema. Precis som min numera man är ni alltid med mig i nöd och lust och betyder faktiskt väldigt mycket. Kramar till er alla och ha en skön sommar. Stay Forever Pod hälsar Tove i Uddevalla. Vi sågs för första gången i höstas på ert 10-årsjubileum i Radiohuset. Men inte sista. Hej då. Och då får vi väl ta och hurra för Tove och hennes man.
Ja, såklart.
Och jag tycker vi tar ett fyrfaldigt hurra bara, om ni är med mig här.
Vi är med.
Hipp, hipp, hurra för Tove och hennes man. Underbart att ni är med oss. Hipp, hipp, hurra, 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 hurra! Ska vi ta en fanfar på det också? Vad säger du, Gustav, som sitter där ute? Då hurrar vi en gång till och så kommer fanfaren här. Hipp, hipp, hurra, 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 hurra! Nu ska vi gå över till kvällstoppet. Denna stolta tradition för 11:e året i rad. Imorgon klockan 18:30 exakt, då doppar vi på redaktionen oss, eller i alla fall några av oss, i Delsjön. Och dit hoppas vi såklart att folk kommer. Detta ligger i Göteborg. Är man inte där så kan man doppa sig var som helst i Sverige, bara man är med framför radion och gärna ringer in också, så att vi får den här sköna gemensamma känslan. Men nytt för i år då är ju dels att vi ska doppa oss i sötvatten. Det brukar alltid vara havet. Vi har ju då också två badbilar som vi har pratat om. Jag vet inte hur det här kommer att bli i praktiken när vi ska ut i rusningstrafik och hämta upp lyssnare. Men några har bokats in i badbilarna. Jag ska med en bil, Rasmus ska med en bil och så kommer jag hämta upp lyssnare. En av dem som har anmält sig till badbilen är Joakim. Skulle vi kunna ringa upp honom?
Ja, det tycker jag.
Hallå Joakim, är du där?
Jag är här.
Hej Joakim! Hey. Stämmer det att du ska följa med oss i badbilen till kvällstoppet imorgon?
Det stämmer.
Vad kul!
Ja, det ska bli väldigt kul.
Har du varit med om kvällstoppet förut?
Nej.
Till premiär?
Jag visste faktiskt inte att det fanns. Så jag blev lite chockad och jätteglad när jag såg att det fanns en som
får
komma och bada
med. Ja, jag vet inte om du har kollat väderprognosen, men det ser väl ut som det kommer att bli blött både i sjön och på land.
Fast jag är en av dem som älskar regn. Så jag hoppas att det regnar imorgon.
Okay.
Det finns inget bättre än att bada när det regnar.
Alltså, jag känner mer och mer att det här är helt rätt person för uppdraget. Vad roligt. Men det här blir ju lite, jag brukar ju säga det att kvällstoppet är Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Och minsta verkar det vara då om du inte har hört talas om den. Men vad kul att du ska få uppleva det på plats.
Ja, men ja, det är konstigt. För jag tittar alltid på er, höll jag på att säga. Jag lyssnar alltid på er.
Ja, men,
men just kvällstoppet har jag missat.
Ja, men nu ska du få vara med om det. Och då vill jag fråga, är du simkunnig?
Ja, det är jag ju. Jag är gammal elitsimmare.
Är du gammal elitsimmare?
Oj, oj, oj. Wow.
Ja.
Ja, men det känns ju väldigt tryggt av flera
skäl.
Jag
har till och med tävlat i Delsjön i öppet vatten när det var storm.
Nej, men...
Oj, jäklar.
Inför en kräftskiva. Så jag är van vid att simma där.
Wow.
Ja, men det låter ju väldigt bra. Vad tycker du då som är lite mer professionell när det gäller badande? Räcker det med ett par vanliga badbrallor eller bör man ha på sig mer om det liksom är lite kallt och ruggigt sådär?
Jag var ju faktiskt den enda som tävlade i mina gamla Speedos som jag knappt kom i. Resten hade våtdräkt.
Okej, så du hör till dem som tycker att det behövs ingen dräkt, inget sånt, utan bara rätt ner i sjön. Och det är klart, då blir det ett riktigt dopp.
Det var hoppa i. Men jag tror inte jag kommer i mina Speedos imorgon.
Nej, men då tar du ett par shorts eller vad som helst. Det är inte så noga hur man ser ut. Det viktiga är hur det låter i radio.
Exakt.
Ja, men det ska bli jätteroligt att träffa dig, Joakim. Och vad kul att det här faktiskt blir av. När vi börjar prata om det här med badbilar så tänkte jag i mitt stilla sinne, tänk om ingen anmäler sig. Men det har faktiskt folk gjort och en av dem är du.
Ja, nej, men det ska bli superkul. Ja, det är alltid kul att träffa nya människor och gör något annorlunda.
Ja, där har du det. Nya människor, annorlunda och ett jäkla doppande blir det. Joakim, vi ses imorgon. Ta hand om dig så gott till dess.
Det gör vi. Ha det fint.
Hej då.
Hej,
hej.
Ja, men han lät ju urtrevlig.
Ja,
och väldigt tryggt där också med elitsimmare. Kan simma i storm, gillar när det regnar. Mm. Alltså, vilken casting.
Ah, ja.
Nej, det är
spännande att se vilka andra som blir med i badbilen och vilka som dyker upp såklart. Mm. Det kanske bara blir jag och Joakim och Rasmus.
Jag tror det blir några till.
Du tror det?
Ja, det tror jag faktiskt.
Ah. Mm. Ja. Men jag ser också att vi har en podline och det är någon som heter Christian. Men är det verkligen den stavningen?
Nej, det är möjligt att jag
ska... Är det Christian Klangefel?
Ja,
nej, då ska det vara enkelt.
Det ska vara K.
Men vi lyssnar.
Jag är på Christian Klangefel här. Jag önskar tack för den fina säsongen vi har haft. Och önskar er en trevlig sommar. Själv kommer jag ha roliga äventyr framför mig. Riktigt livsavgörande. Återkomma efter sommaren utfallet. Och så ser vi fram emot badet. På onsdag. Idag är det tisdag. Jag springer en mil idag. Allt gott. Stay pod.
Allt gott och stay pod. Christian Klangefäll. Fjäll, denna legendar som alltså är med oss på kvällstoppet också lät som.
Det lät ju så.
Mm. Och springa en mil.
Det är helt galet.
Strångt innan ett kvällstopp.
Ja, men var det idag? Han ska springa idag.
Ja,
och så ska han bara imorgon.
Men han kanske springer imorgon med.
Alltså, ja, det finns bättre att han bara springer imorgon och avslutar med doppet.
Men det här att han har livsavgörande äventyr framför sig i sommar som vi ska föra om i höst.
Vad kan det vara liksom? Man vet inte.
Nej, men podline är öppet hela sommaren antar jag.
Ja, den
är, om man vill skicka en hälsning eller säga något som händer i sommar eller sådär, prova och ring 031 83 70 52, så tar vi tur med det i höst.
Ja.
Det som kommer in. Men så den vägen in finns alltid. Och man kan skicka vykort också. De kommer ju fram så småningom.
Mm.
Men kvällspasset, det är liksom, vi på den här redaktionen slutar ju som grupp nu och återkommer i höst. Men kvällspasset som program, en sommarupplaga, kommer ju gå hela sommaren nästan, va Hugo? Är det
ja,
inte så?
Från och med på måndag då. Så vi kommer ha 2 veckor med Anders i Kristianstad.
Yeah.
Och sen så kör vi ett uppehåll på 3 veckor. Nej, förlåt. 2 veckor nu nästa vecka, från och med nästa vecka med Anders i Kristianstad. Sen lämnar vi över stafettpinnen till Kalmar och Annika Elmoni en vecka. Sen har vi ett litet uppehåll på 2 veckor innan vi är tillbaka och kör 4 veckor från Göteborg med 4 olika programledare. Då blir det Ylva Nilsson, det blir Sarit, det blir Rasmus.
Okej, och det här är ju gamla bekantningar.
Adriana Lebo också. Och sen så kör vi ytterligare ett litet uppehåll innan vi är tillbaka med hösttablån. Så att vi kommer att höras en hel del, men just podden tror jag kommer vara lite på vänt då.
Ja, den brukar inte vara med på sommaren.
Nej.
Men, och vi är tillbaks med ordinarie kvällspasset, för att säga, den 17 augusti.
Yes.
Mm. Det var mycket att hålla reda på. Jag är väldigt imponerad över att du lyckades redogöra för det här otroligt komplicerade schemat med uppehåll och så. Men ni kommer att kunna höra kvällspasset.
Ja.
Och jag vill, precis som Christian Klangefäll, verkligen passa på att tacka för en fantastisk säsong. Utan er som lyssnar så hade vi inte varit något. Jag är så glad att ni finns och jag hoppas att några av er är med på kvällstoppet imorgon. Stort tack ska ni ha och stay pod.
Stay pod.
Stay pod.
Hej, hallå du som lyssnar. Du vet väl att vi blir superglada om du hör av dig till oss. Och mailadressen, den är ju så här.
kvallspasset@sverigesradio.se. Från Russia with love.
Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag och somna? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är kärleken i sak när vi är poddarna for life. Ja du, vi är överallt, överallt. Får jag ta en dig idag och somna? Du ser oss på din gata för vi väntar på vår kärlek. Vi är klapp, klapp, boom. Vi är poddarna for life.